Vad är ett gott liv? Ja, frågan har vi ställt oss i alla tider och svaren skiftar förstås över tid beroende på levnadsförhållanden, materiella tillgångar, krig och fred, men också av hur vår omgivning ser på saken. Vi som lever här i Sverige idag lever i den bästa av världar, men hur låter svaren på frågan, lever du ett gott liv? Om svaret är nej, vad kan jag i så fall göra för att skapa mig ett? Hur föreställer jag mig det goda livet? Vilka ingredienser ingår i det receptet? Kan jag säga att jag lever ett gott liv om jag gör det på bekostnad av någon annan eller på bekostnad av jordens resurser? Vilket är mitt ansvar för det goda livet? I veckans filosofiska rum så har nu psykologen Katarina Blom, filosofen Niklas Möller och teologen Ola Sigurdsson tagit plats. Ola är med oss från en studio i Göteborg, kanske jag ska säga. Välkomna alla tre.
Tack. Tackar.
Hur går era funderingar då för egen del? Lever ni ett gott liv? Lever du ett gott liv, Niklas?
Ja, jag tycker faktiskt det.
Det varför då?
Det ska vi ju försöka utreda här i programmet, men kort så är ju några ingredienserna tycker jag att jag mestadels mår ganska bra och att jag får ägna mig åt saker som jag tycker är väldigt intressanta och givande och meningsfulla, någonting jag tänkte komma tillbaka till senare. Bara att få ägna sig åt något så roligt som filosofi på arbetstid och få betalt för det är ju, kan ju vara något annat än det goda livet.
Katarina då?
Ja, jag skulle nog säga ja med lite förbehåll. Ja, utifrån att det handlar om ett lärande, att lära sig leva det goda livet. Och där tänker jag personligen att det handlar mycket om att också lära känna sig själv. Vilket vi fortsätter göra genom hela livet. Genom de kriser och utmaningar som vi hela tiden möter. Så absolut, det goda livet i bemärkelsen att det är ganska jobbigt och tufft mellan varven. Men det ger också chans till växande. Och det skulle jag också såklart vilja återkomma till.
Hur gör du då, Ola, för att leva det goda livet?
Jag håller ju med vad de andra sa, men jag tycker det är inte så enkelt att leva det goda livet. Inte minst om man med det goda livet menar dels att det är ett mångsidigt liv som inte bara... Jag håller med Niklas att det är fantastiskt att få arbeta med att läsa filosofi och teologi och annat. Men om man ska vara mångsidig som Aristoteles menade så är det inte så enkelt i vår väldigt specialiserade tid. Och sen vet man ju egentligen inte om man har levt ett gott liv förrän det är klart. Va? Så att det finns någonting där som vi inte riktigt vet som hör till saken, tänker jag.
Eftersom du nämnde Aristoteles så kanske vi ska prata lite grann om hur han tänkte och såg på det här med det goda livet. För han är ju en av de filosofer som har ägnat sig ganska mycket åt den frågan, Niklas.
Ja, det är ju faktiskt det första jag tänkte på när du introducerade ämnet för mig, att det här med det goda livet. Då tänkte jag direkt på Aristoteles, eller kanske mer generellt på perfektionism, som är liksom ett namn som vi filosofer ofta ger den typen av teorier som är, det kan ju skifta exakt vilket innehåll man sätter i det, men ungefär går ut på att man, det goda livet är det liv där man utvecklar det som ligger i den mänskliga naturen, det man så att säga borde utveckla, det utvecklar man, det är som en del av att vara människa. Och filosofer som har funderat över det här tänker ju ofta på några saker som rationalitet till exempel, låter ju inte så upphetsande kanske, men att det är liksom att bli förnuftig och att lära sig saker, kunskap och så vidare, men det finns förstås massa bud på vad det här är, och många har menat att i den här tankegången så finns det här bara att bli bra på sånt som man har möjlighet att kunna bli bra på, som är gott då, i någon mening. Så kanske om man tänker sig att musik och musicerande är väldigt gott, så tänker man sig att men om man har fallenhet för att bli duktig på att spela musik eller sjunga eller någonting, då är det goda livet att uppfylla det här och satsa på det. Så att satsa på det man har begåvning för, förstås inom gränserna för att det ska vara någonting som är del av den mänskliga naturen och något man ska sträva efter.
Men det som är intressant med Aristoteles är ju inte minst att han ser det goda livet som någonting socialt, att det inte är någonting som man kan leva på egen hand. Va? Och det skiljer ju honom från mycket av det som gäller för det goda livet i vår tid. Nämligen där det handlar om vad jag anser var det goda livet. Så att, och för Aristoteles var det goda livet, det var det som kunde levas av fria män, alltså inte kvinnor och slavar. Så att jag är både attraherad av Aristoteles och inte. Men han har ju en poäng med sin vision av att det goda livet inte är ett liv som levs egentligen på bekostnad av andra. Nu sa han att det, vissa andra kan man leva på bekostnad av. Och egentligen inte av kosmos heller. Va? Så att det finns, det goda livet är en social vision, och ytterst sett tror jag hos Aristoteles en kosmisk vision som handlar om förnuft, men som också handlar om känsla och om handling. Och den här vidden på den tanken är ju ovan för oss i vår tid, som ju är, lägger betoningen på specialisering snarare än allsidighet och mångsidighet och det sociala.
Ja, om man ska lägga ett litet psykologiskt perspektiv på det som precis har sagts, så tänker jag att inom ett område inom psykologi som de senaste decennierna har försökt att kartlägga empiriskt, vad innebär att leva ett gott liv eller att vara en god människa, vad innebär det meningsfulla livet, där har man ju lagt mycket tonvikt på just det som Niklas var inne på, att hur kan jag hitta sätt att leva mitt liv där jag får utlopp för mina styrkor, det som jag faktiskt är bra på, just för att man har sett att när vi gör många aktiviteter som rimmar väl med de styrkor vi besitter, så upplever vi också livet som mer vitalt och meningsfullt. Sen Aristoteles har ju också inspirerat det här fältet, och det är en del forskare som har hittat på olika begrepp. Jag vet inte hur sanningsenliga de här är, filosofin. Men jag tänker på två begrepp som är hedonia och eudaimonia. Jag vet inte om... Ja, Niklas nickar lite grann här. Där man inom psykologin menar att ett liv som präglas av hedonia handlar om att leva bekvämt och njutningsfullt, medan eudaimonia handlar mer om det meningsfulla livet. Att hitta det som innebär ett växande och det som innebär mening för oss. Och att det goda livet kanske innehåller en balans mellan de här två.
Eudaimonia betyder ju mänsklig blomstring, och jag tror att ingen av de här begreppen egentligen handlar så mycket om hur vi upplevelser, utan det handlar mer om erfarenhet som är mer inom citationstecken objektivt konstaterbara och inte bara subjektivt upplevda. Så där finns också, återigen, en väldig skillnad mellan Aristoteles och vår tid.
Mm. Men i vår tid då, Katarina, vi har ju jättestora möjligheter, och vi uppmanas ju liksom att optimera våra liv. Kan det vara en faktor bakom att vi kanske inte tycker att vi lever ett gott liv, fast vi kanske egentligen gör det?
Ja, så bra fråga, och jag skulle svara ja på den frågan. Man har till och med sett i en studie att människor som försöker maximera den egna lyckan tenderar att bli mer olyckliga. Och jag tror att det handlar om en del kring det här med hur vi tar beslut. Att vi lever ju ett överflöd där väldigt många valmöjligheter finns tillgängligt. Och de av oss som tenderar att ha en beslutsstil som man brukar kalla för maximerare brukar vara väldigt ångestfyllda inför att ta sina val. Man reflekterar fram och tillbaka, gör plus- och minuslistor. Och när man väl har tagit sitt beslut och man hoppas på en perfekt utgång, så tenderar man att i högre grad bli missnöjd och faktiskt ångra sitt val. Så absolut, det ligger någonting i det här att försöka optimera sitt liv, och att leva i ett smörgåsbord av valmöjligheter är inte bara till godo för oss människor.
Ja, sen tycker jag en viktig fråga också när man pratar om det här, det är vad man tänker sig det här eventuella maximerandet ska gå ut på. Det är, jag tänker mig att det är två ganska vanliga, lite olika sätt att tänka på vad det goda livet, vad frågan om det goda livet handlar om överhuvudtaget. Är det något slags, kan man säga, subjektivt goda eller objektivt goda, som en distinktion här mellan det jag kanske själv skulle, om jag får uttala mig, tillskriva det goda livet och det som faktiskt är det goda livet. Och det är inte säkert att det är samma sak. Det skulle kunna vara det, men det man kan också tänka sig att det där går isär. Man kan ju tänka sig människor som njuter av väldigt dumma saker, som sadister eller som tycker om att plåga andra och så vidare. Det, då kan man ju lätt tänka sig att ja, men även om den här personen maximerar sitt goda i den meningen, så har den inte maximerat det goda i någon mer objektiv mening. Och det där tycker jag kan vara något att fundera på, vilken typ av goda man tänker sig. Även om man tänker sig att de här på något vis är relaterade, så är det lite skillnad. Och så kan man också tänka sig, vad är det, handlar frågan om mitt goda liv, alltså det självmaximerande goda livet, eller pratar vi om det goda livet för oss allihopa? Det är också två lite olika frågor. Det är inte, man kan tänka sig att om livet, om det handlar om mitt maximerande liv eller mitt goda liv, om jag bara får rätta samhället efter mig, någon slags kejsarliv där alla ska passa upp mig eller inte passa upp mig för att ge mig kanske lite utmaningar eller någonting sånt där, men liksom allting satsar på lite så här tvååringsperspektivet, att världen är till för mig, vad är det goda livet då? Men jag tänker mig att det där är ju en ganska, det är väl i vissa meningar tror jag man tänker så, man pratar om, ja det goda livet, det är det här livet av överflöd och när man liksom får massa saker, det är inte säkert att det är det som är det viktigaste perspektivet. Jag skulle säga att det inte är det allenarådande perspektivet.
Men det är väl poängen med Aristoteles, återigen, va? Att det goda livet är ingenting som jag kan leva på egen hand. Mm. Så att även om han inte var medveten, alltså vi lever ju i en pluralistisk tid och det är ju inte bara dåligt utan det är ju någonting bra. Men ett aristoteliskt perspektiv, det är ju att säga att det goda livet kan vi inte formulera på egen hand, utan det måste vi formulera tillsammans och tillsammans med många fler än vad Aristoteles föreställer sig. Jag tycker ett problem när man pratar om det goda livet, i alla fall ur filosofiskt perspektiv, som det livet när jag får vad jag vill eller när jag lever. Alltså la dolce vita är inte riktigt samma sak som det goda livet i Aristoteles bemärkelse, för att säga det kort.
Men du var inne på det, Niklas. Du pratade om det goda livet för mig personligen och också om man tänker för flera. Men båda de synsätten är väl liksom någon sorts subjektivt sätt att se på det. Går det att prata om objektivitet och det goda livet i samma andetag?
Ja, alltså man kan ju tänka sig att det finns saker där ute, tillstånd eller vad det kan vara för någonting, eller objekt, det kan vara vackra tavlor eller det kan vara att kunskap, att lära sig saker, alla de här har varit liksom kandidater som är sådana saker som, ja, som vi borde sträva efter, som är objektivt goda, och sen så kan människor då, och då tänker man sig, ja, då är det att få människor att välja de där sakerna, att fostra dem. Aristoteles hade ju mycket en sån här fostranstank, ja, att vi liksom ska kultivera människor in i det goda livet i någon mening. Och det är någonting man får lära sig, lite som att bli duktig på att avnjuta viner. Det är ingenting man kan göra från början, utan det får man liksom lära sig. Men att det finns en sån här objektiv måttstock, det är väldigt, en ganska vanlig tanke skulle jag säga i filosofin. Sen kan man ju förstås alltid fråga sig hur kommer vi reda på den och så vidare. Men det följer ju den frågan. Men tanke att det är någon, att åtminstone i teorin någon skillnad mellan, ofta i praktiken också, mellan det vi bör sträva efter och det vi faktiskt strävar efter.
Ja, jag fick lite tankar här när vi hörde Ola berätta om den aristoteliska hållningen om att vi måste göra saker tillsammans. För där har han ju verkligen den psykologiska forskningen bakom sig. Att när vi mår bra så tenderar vi också att bli mer prosociala i hur vi agerar och söker kontakt med andra. Och att agera inte bara för mitt eget bästa utan för gruppens bästa eller för det störres välbefinnande eller mående har man också sett gör att vi själva mår bra. Det finns till och med studier där man har tvingat människor att donera pengar till välgörenhetsorganisationer. Och trots att de gör det här under tvång så sker ett litet så dopaminpåslag i fMRI-scannen när man gör det. Så att, jag tänker att det hänger ju djupt ihop med evolutionära orsaker att vi var tvungna att samarbeta för att kunna överleva som ras. Så det Aristoteles är inne på har ju... Ja, det finns väldigt goda skäl till att han säger det han säger. Och jag tror absolut att det goda livet kan inte nås i ensamhet. Utan att vi har Det finns så mycket studier som visar på att allt vi gör som stärker relationer till andra människor också stärker det egna välbefinnandet. Så det här med att ensam är stark kan ju inte vara mer fel, skulle jag säga, om vi pratar om just god.
Du har säkert rätt i att det är fel, men jag tänker ändå att för Aristoteles handlar det inte i första hand om att må bra. Det är samma som den här strävan efter lycka. Strävna må bra, sträva efter njutning. Alltså när den blir fokus, alltså, så blir det ett problem. För Aristoteles låg ju fokus utanför det egna självet egentligen. Och när han talade om kontemplation så pratade han om kontemplation av det eviga. Så att det finns ett drag hos Aristoteles som går bortom den enskilda individen, så att även om vi inte mår bra att samarbeta, och i vissa fall så mår man ju inte bra av att samarbeta för det kan vara jobbigt, så är det ändå det goda livet, så att säga. Så att, jag kanske missuppfattar dig, men jag vill komma bortom det här måendet, va? Därför att det kan i sig bli en fälla för oss när vi måste känna efter hur vi mår.
Absolut, och om jag skulle komma direkt och bygga vidare på det du säger, så upplever jag, eftersom jag ofta pratar om det här med välbefinnande och vad är lycka egentligen utifrån ett psykologiskt perspektiv, så upplever jag ofta ett stort missförstånd där vi pratar om lycka som det här la dolce vita som vi pratade om tidigare, eller behagligt liv, eller att det ska finnas en närvaro av en positiv emotion i kroppen för att man ska vara lycklig. Och det är ju en enormt trång kostym som vi pressar ner det stora begreppet välbefinnande i, om det krävs närvaro av välbehag för att vi ska vara lyckliga. Mm. Och det man har sett i studier handlar mycket mer om att lycka handlar, dels kan det tas uttryck på ett sätt på kort sikt och ett annat på lång sikt, och att det absolut inte behöver innebära att det är härligt eller behagligt, utan precis som du är inne på det här exempel med att samarbeta med andra människor, eller som jag själv var inne på med vad är att leva ett gott liv, så innebär det ju mycket det här att ha ett varierat känsloliv till exempel. Det är ju ett sundhetstecken att vi ibland mår dåligt och att vi ibland mår bra. Det är också ett tecken på att vi pressar oss själva lite och går utanför vår komfortzon, utanför det bekväma livet. Och det här med att leva ett meningsfullt liv, det innebär ju definitivt att uppleva blod, svett och tårar. Alltså det är långt ifrån behagligt. Vi kanske gör någonting för det större goda syftet som vi inte alls vinner på själva, men vi känner ändå någonstans en tillfredsställelse i att sträva efter det här. Så jag vill bara slå ett slag för att vi ska bredda begreppet när vi pratar om vad är det goda livet. Att det handlar inte om att det behöver vara behagligt.
Mm. Alltså, det skulle ju kunna göra det. Alltså, det är ju ändå nu förstås, du har ju rätt i att det är en väldigt trång syn på vad lycka eller välmående eller välbefinnande är. Det är klart, då blir det kanske lite absurt att tänka att vi ska gå omkring och liksom sprattla med bena och känna något pirr i magen hela dagen, att det var det enda välmående är. Men det är ju, som du säger, en ganska primitiv syn. En mera vid syn är ju ändå någonting i stil med det du skissar, att det handlar om en slags ett välmående som inte behöver ta sig såna uttryck, men som ändå liksom är en temperatur på hur bra man mår. Och det är ju grunden i alla utilitaristiska moralteorier. Handlar ju precis om det, att vi ska försöka, världen ska innehålla så mycket välbefinnande eller välmående som möjligt. Och då tänker man sig inte där, det här är pirr i kroppen bara, utan liksom alla andra former. Men det är trots det, så är det en i grund och botten så finns det en konflikt mellan den synen och synen som menar att det finns annat som i sig är värdefullt. Att även någonting som ger mindre välbefinnande, summerat eller så, över ett liv eller hur man nu räknar, kan ändå vara mer värdefullt. Och det är många av de här perfektionistiska teorierna, de går ut på att det inte bara handlar om att må bra. Alltså inte hur man önskar liksom räkna det, så är det andra saker som är viktigare, eller som också är viktiga åtminstone. Och det är ju en intressant frågeställning, tycker jag, om man börjar substantiellt och tänker på vad är det goda livet. För jag tror att många av oss tänker ändå välbefinnande som en väldigt viktig ingrediens i goda livet, framförallt om man tittar på det psykologiskt. Det är väl någonstans det som är kärnan. Liksom.
Tycker du att du har fått en nyanserad begreppsbild här nu då, Ola?
Absolut, vi är på väg mot den. Men det jag skulle vilja höra också, det är ju, alltså Aristoteles hade ju inte läst Freud. så noga och var inte särskilt insatt i det som kallas dödsdriften, alltså vår egen självdestruktivitet. Och det tycker jag, det där är ju den stora utmaningen mot det aristoteliska perspektivet, men också mot många psykologiska perspektiv, att det finns en självdestruktivitet hos människan också som vi måste komma till rätta med för att kunna tänka vad det goda livet faktiskt konkret innebär.
Hur kan den här självdestruktiviteten ta sig uttryck?
Att man arbetar mot sina egna bästa intressen, att man vill skada sig själv, att man har självdestruktiva beteenden i form av substansberoenden, spelberoenden och så vidare. Det finns mängder av... Mm. Det var ju det som Freud upptäckte när han behandlade soldater från första världskriget, va? Att det fanns liksom inte bara en slags, inte bara eros, va? Utan det fanns också Thanatos, dödsdriften där, va? Där vi alla människor strävar efter goda, säger Aristoteles, men Freud var väldigt medveten om att de inte riktigt var medvetna om vad som var det goda för sig själv.
Så ett gott liv förutsätter en god människa.
Och det förutsätter en god självinsikt, skulle man kunna säga.
Ja, där håller jag verkligen med att vi behöver självinsikt för att kunna göra medvetna val. Och det du benämnde där med dödsdrift skulle jag idag kalla för undvikande. Och att vi människor, en av våra största förfall, eller där vi faller på eget grepp, är det här hjärnans tendens att älska kortsiktighet och kortsiktiga belöningar, eller kortsiktigt att slippa ångest. Och att vi hittar på en rad olika kreativa beteenden för att komma undan att möta vår egen ångest eller obehagskänslor, obehagliga upplevelser. Och så länge man är fast i ett undvikande så står man också... Ja, dels är det ju enormt mänskligt och något vi alla gör. Har olika knep för att hantera obehagskänslor på mer eller mindre konstruktiva vis. Och jag tänker att det är här som vi verkligen öppnar dörren till psykisk ohälsa. Om man inte kan höja blicken, lära känna sig själv, se att man faktiskt har valmöjligheter hur vi agerar, utan fortsätter agera på det här kortsiktiga undvikandet. Då krymper vi livsutrymmet och därmed också chansen att få leva ett gott liv.
För det här är ju på något sätt en paradox. Vi lever ju i en kanske en tid då vi har störst möjligheter att just utveckla det goda livet, och ändå så ökar ju den psykiska ohälsan.
Ja, och jag tänker att vi är inte riktigt rustade för att kunna hantera den här mängden med fantastiska valmöjligheter och överflöd. Utan att val är ju existentiella och är förknippade med ångest. Hur ska jag välja ett gott liv? Vem är jag? Vad är det som är viktigt för mig? Det finns till och med en terapiinriktning idag som har fått stort fäste, där man verkligen vill betona det här med värderingar. Att leva ett värderingsstyrt liv är att leva ett gott liv. Och där vill man verkligen lämna det här att det ska vara behagligt eller kännas härligt, utan man ska gärna utmana sig. Och det som är viktigt för dig, det som du vill vara i kontakt med, kanske är saker som innebär utmaningar, men att du ändå hittar sätt att göra det och inte ducka för den här ångestpåslagen som kan komma, utan gå rätt genom skärselden, så att säga.
I filosofiska rummet kretsar vi idag kring frågan, vad är ett gott liv? Att ha vänner, kärlek i livet, mat på bordet, tak över huvudet, ett jobb som man trivs med, en aktiv fritid, ja, det är väl ett svar så gott som något. Men hur ser det ut, det där med det högsta goda, det som utvecklas när vi gör oss medvetna om att det som är gott för mig inte behöver vara gott för dig? Och ställer klimatutmaningarna oss inför nya frågor, måste det goda livet inte också vara gott för dem som kommer efter oss? I dagens filosofiska rum hittar vi Katarina Blom, legitimerad psykolog som skrivit boken Lycka på fullt allvar, en introduktion till positiv psykologi. Niklas Möller, filosof och universitetslektor vid Stockholms universitet, och Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Jag tror att en del av den här psykiska krisen som vi står inför har en avsaknad av sociala sammanhang, berätt, berättelser om vilka vi är som omfattar mer än mig själv och så vidare. Den här utbredda fragmentariseringen riskerar ju att vara en orsak i alla fall till den här liksom existentiella epidemin som går genom västvärlden, va? Där vi faktiskt mår väldigt dåligt.
Jag tänker med, apropå det här med bättre förr och måendet och så, det kanske, jag är inte säker på den psykologiska diagnosen här, om vi verkligen mår så mycket sämre än vi gjorde förut. Det är andra bättre att skicka att veta än jag, men jag tänker mig att det är många av de här sakerna tycks ju vara någon slags lyxproblem ändå, att vi liksom, så länge vi hade det ganska knapert och klarade oss med nöd och näppe, då skapade inte den här ångestbiten på samma vis i alla fall. Det är inte klart, man får säkert ångest om man går hungrig, det kan jag tänka mig. Men det är många av de här frågorna som vi ställer oss här, vi har allt, vi är ändå inte nöjda och så där. Vad är det för mening i mitt liv och sånt? Det kan ju tyckas vara liksom lyxproblem någonstans. Men jag tänker mig att en aspekt som jag tycker är viktigt att föra in i det här är, som jag tycker nu har vi på många håll i alla fall, är vi mycket bättre liv än förut, är ju ett moraliskt hänseende skulle jag säga, att vi frågar om rättvisa och distribution, det vill säga att det goda livet, en viktig ingrediens här tycker jag måste föras på bordet, det är det här, för vem? Är det tidigare som Ola var inne på, så var det var den liksom atenaren som skulle få, det vill säga vita mannen som var medborgare i Aten. Det var liksom den bråkdelen av befolkningen, för att inte tala om världen, för att de var ju bara barbarer. Det är de som hade ett gott liv kanske, men de andra då? Att ett gott liv, för mig är det ju orimligt att tänka sig att ett gott liv kan vara ett maximerande någon slags egen, bara vare sig njutning eller tillgång till det goda i livet. Utan det måste handla om att andra kan ta del av det på ett rättvist sätt. Och då kommer ju frågor, både distributiva frågor in, alltså hur ska man de enorma resurser vi har i Sverige till exempel jämfört med andra länder, och sen så frågan om framtida generationer, och miljöfrågan kommer in också, det här, vad är det för värld vi lämnar efter oss och så vidare. Jag tänker ju att svaret på frågan om det goda livet måste någonstans innehålla de här. Det är lätt tycker jag att man fastnar på, ja, hur mår vi egentligen nu, vi människor och så. Det är en viktig del naturligtvis, förstås, centralt. Men vi måste, tror jag, tänka in oss också det här. Ja, men det är inte bara jag här, utan det är vi alla nu och då, framtiden också.
Mm. Nej, men det där, jag håller med om detta.
Vi har ju på något sätt ändå levt ganska länge i en sorts utvecklingsfas som har innehållit en ganska stor bit av någon sorts egoistisk moral. Och så har vi sagt att liksom när alla söker största möjliga vinning för sig själv, så blir ändå slutresultatet gott för alla. Du var inne på, Niklas, här kommande generationer, att det också måste föras in för att man ska kunna prata om att leva ett gott liv. Hur ska vi tänka då? Vi måste ju uppenbarligen tänka om.
Jag tror att det handlar om sociala institutioner och de sociala institutionernas betydelse. Det var ju egentligen också Aristoteles tanke. Och som sagt, jag vill absolut inte återvända till Aristoteles, men man kan läsa honom idag och tänka att han hade vissa insikter. Och det är ju att det är de sociala institutionerna som formar oss till människor. Och vad är det då för slags sociala institutioner som krävs för att vi ska samarbeta, snarare än att vara egoistiska lyckomaximerare, om man hårdrar det. Och institutioner där vi känner delaktighet och inte delaktighet på bekostnad av andra som inte är delaktiga. Det är ju den typen av frågor som handlar om sociala institutioner som här blir intressanta att... Och rent konkret så handlar det om idrottsföreningar, fackföreningar, politiska partier, synagoger, moskéer, kyrkor, frimärksföreningar och så vidare. Alltså hur skapar man människor som kan leva tillsammans?
Absolut, och jag tänker på just i Sverige så har vi ju stor del som lever ofrivilligt ensamma, och det är ju starkt förknippat med att man inte mår bra av att göra det. Det är en riskfaktor i klass med att röka eller bruka tobak eller ja, det är ju som alkohol, övervikt och så vidare. Så att jag tror det är otroligt viktigt det som Ola är inne på här, och jag upplever att det finns lite ett gap just nu, att vi lite saknar de här sociala institutionerna som kan samla oss och samla oss kring värderingar. För det var det första som dök upp för mig när du ställde den här frågan, Titti, om att vi behöver ju någonstans hitta hur vill vi agera idag för våra framtida generationer eller för planeten eller för de andra i landet eller hur vi nu ska tänka och just också agera på det. Att inte bara sitta och fundera och känna efter utan faktiskt göra någonting. Det skulle jag säga utifrån psykologiskt perspektiv om man ska ta det här makroperspektivet och framåt.
Och om vi då lägger in i påsen den här allt mer omfattande lyckoforskningen som ändå pågår. Är det ett tecken på någonting bra eller någonting dåligt då i det här perspektivet?
Ja, jag tycker att lyckoforskningen har genomgått lite barnsjukdomar får man nog säga. Att i början när det spreds väldigt snabbt så var fokus på interventioner riktade mot individen. Och det handlar om så här, skriva tacksamhetsdagbok eller vad det nu kan vara. Men över åren så tycker jag att man har breddat begreppet lite mer och att man är villig att inkludera närvaro av obehagskänslor, att det faktiskt är viktigt också. Inte minst utifrån bara kontrastverkan, att känna att vi lever, att ibland så mår vi dåligt, ibland mår vi bra, och att det är just skiftningarna som skapar en meningsfullhet eller en känsla av att vi är levande. Och det man också har sett gång på gång i den då lyckoforskningen är ju det här att om vi vill må bra så är det inte en egenmansprojekt, utan det är verkligen någonting vi måste göra tillsammans. Och mer studier stöttar verkligen det här prosociala perspektivet, att vi måste se till våra relationer runt omkring oss. Vi kan, eller institutioner. Personer som är troende är mer välmående generellt sett. Vad beror det på? Är det tron i sig som gör någonting? En del menar att det är just ett tillfälle att träffa andra människor i ett organiserat sammanhang som fungerar stärkande. Så jag tror absolut att så här, lyckoforskningen den är i vardande hela tiden och behöver mogna som fält. Men det här att vi inte kan göra saker ensamma när det kommer till det goda livet eller att må bra, det är verkligen ett som är säkert.
Det finns en filosof som heter Sara Ahmed som har skrivit om lyckoforskning i en ganska kritisk bok och som har myntat begreppet, eller det är ju inte hennes begrepp, men hon använder det på ett specifikt sätt, nämligen glädjedödaren. Och hon skriver om behovet av glädjedödare. Och vad hon menar med det är ju helt enkelt sådana som står upp mot lyckan när lyckan blir, precis som Katarina säger, liksom allt för snäv eller allt för fokuserad på den egna lyckan, eller det blir allt för givet vad som ska räknas som ett lyckligt liv. Mm. Och det är alltså den här grekiska termen som vi pratade om tidigare, eudaimonia, som ju ibland översätts med lycka men som kanske enklare eller bättre översätts med mänsklig blomstring, den pekar ju på hur det här är ett, alltså lycka kan inte vara ett snävt begrepp som bara ankommer på mig, utan det är just det här sociala perspektivet. Och där har glädjedödaren också en roll, va? Och i den mån som man inom lyckoforskningen, och det gör man säkert på sina håll, lyckas nå ett vidare socialt lyckobegrepp som också inbegriper känslor av vanmakt, av kritik och så vidare, då är det ju säkert vettigt. Men så att säga, när det blir den här maximeringen av njutning för min egen skull, vilket naturligtvis inte all lyckoforskning är, då blir det ju problematiskt. Mm. Jag har alltid tänkt på lycka som en bieffekt av det jag gör snarare än det som är målet. Mm. Ibland stämmer det, ibland stämmer det inte.
Mm. Ja, jag tänker att det här med, du var inne på blomstring nu, men det är ju Aristoteles liksom bild verkligen av det goda livet, med blomstrade livet. Och där tänker jag att där finns det en fara, tror jag, i relation till det goda livet. Att det är lätt att ledas in i vad det där ska innebära. Med att antingen kan det vara, vilket jag tror är en fara, att man får massa förebilder. Vad innebär det goda livet? Är det att bli nästa influerare och bli kändis och massa sådana här saker? Jag tänker mig den här delen i nutiden som är så skenande, den här enorma tillgången till information som finns med internet och sociala medier och allt vad det är för någonting, att helt plötsligt så kan våran, vi pratar om institutioner, men jag tänker våran makt att styra det här är ändå tyvärr begränsad, tycker jag man märker som förälder, att helt plötsligt så, i början går det bra och sen så helt plötsligt så, whoops, är de borta i någon märklig app och så vet man inte ens vad den heter och de andra uttryck man inte förstår, och då tänker jag att det där att kunna hitta det som man vill göra och som ger en meningsfull tillvaro, att få hjälp med det, det tror jag är centralt, till skillnad från det här att må bra, att det pratar alla om, man vill må bra, man ska må bra, må det dåligt, men vad ska jag göra med mitt liv, vilken väg ska jag gå? Jag tror att det där, det är någonting som jag också tror är en fara med en del av den här perfektionistiska idén, att man tror att det finns något förutbestämt eller någonting. Jag är duktig på matte, alltså ska jag bli matematiker. Och det är ju, enligt vissa teorier är det precis så. Enligt vissa av de här perfektionistiska teorierna är det så att är jag en jäkel på matte, då ska jag ägna mig åt det om det är något bra. Då, för att då bidrar jag verkligen till att världen blir mer perfekt. Men det där, det är ju en fara i det där. Det kanske inte är det jag vill göra. Jag kanske är halvtaskig poet, men jag vill ändå pröva mina vingar där. Hur ska jag, att det goda livet här, tänker jag mig, att få hjälp med att eller få vägar, nycklar till meningsfullheten, tror jag är nog så central som det här fokuset på lycka och välbefinnande.
Ett ord som dyker upp i min hjärna när du pratar nu, det är frihet. Mm. Alltså frihet och det goda livet, vad finns det för korrelering där?
Ja, en del menar jag att det verkligen är det som är det vi ska ge i ett samhälle, om man tänker så. Att det goda livet är ingenting som vi uppifrån kan riktigt, i någon mening anti-aristoteliskt då. Det är inte någonting vi kan infoga i institutionerna, utan det är någonting som var och en måste hitta. Och då är det friheten att kunna hitta det som är centralt.
Men för Aristoteles så blir ju frihet egentligen en annan sak. För att jag skulle inte säga att Aristoteles, låt oss säga så här, ett aristoteliskt perspektiv måste ju inte innebära att det finns ett manus för vad som är lycka. Utan det är ju att leva ett gott liv, det är att erövra det omdöme som krävs för att kunna bedöma vad som i den här situationen är ett lyckligt liv. Så att det är ju väldigt situationsbetingat också. Så att även om det i någon mening är objektivt, att vara en människa är att vara ett väsen av ett visst slag. Men detta väsen kan realiseras på en mängd olika sätt. Va? Så att det är inget, det är inget statiskt och föreskriven som man kan inte hitta det på Instagram. Liksom, utan man måste själv bli en omdömesfull person. Jag har ett citat av Karl Marx från Tyska ideologin, där han säger att det verkliga livet är att jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kritisera efter kvällsmaten, utan att för den skull någonsin bli jägare, fiskare, herde eller kritiker. Alltså det handlar om att få utöva flera av sina förmågor, så att inklusive att vara dålig poet, om det är så, va? Så att det är inte att maximera allt, det är inte att vara världens bästa poet som är nödvändigtvis det goda livet.
Ja, om jag ska komplettera här då med ett psykologiskt perspektiv, så skulle jag säga att en del personer känner sig fångna i sin egna liv. De känner att jag saknar valmöjligheter, jag känner mig begränsad. Jag tycker det är jobbigt att gå ut ur mitt hus till exempel, om man ska vara väldigt konkret. Och jag tänker att det som vi är inne här på, jag är helt med inne också på det här med frihet och variation i livet. Att det är verkligen sundhetstecken, och att det vi får med oss när vi växer upp är ju en inlärning efter bästa förmåga från några slumpvist valda vårdnadshavare tillsammans med en cocktail av genetik och olika livshändelser i skolan och olika saker som inträffar. Och vi får med oss ett sätt med med färdigheter för att hantera livets utmaningar. Det finns absolut ingenting som garanterar att du har fått med dig precis de färdigheter som du behöver för att kunna hantera ditt liv. Utan det finns en risk att vi ibland kör ner in i mönster som vi inte vill vara i, att vi känner oss ofria och fångna. Och en del personer som beskriver det som att vi har en ryggsäck. Jag har ett tungt bagage med mig från vår barndom till exempel, eller vår uppväxt. Och ett sätt att definiera, att göra upp med barndomen, det behöver inte handla om att man ska skälla ut sina föräldrar, utan kanske snarare att agera på ett nytt sätt här och nu i vuxen ålder. Det som Ola är inne på, tänker jag då, det här med olika situationer. Vad är det som är lämpligt agerande i den här situationen för mig, den människa som jag känner mig som just idag, de behov jag har just idag?
Nej, fast inte för vilken människa jag är just idag, utan jag tänker att människan ur ett Aristoteles perspektiv är den människa som jag har blivit för att jag har fått just de här föräldrarna på gott och ont, för att jag har gått i gymnasiet i Borås på gott och ont, och för att jag har lever tillsammans med den och den personen. Så att det är ingenting som jag kan varje dag ta ställning till vad jag gör med det, men det är inte någonting som jag bara känner idag, utan det finns en historia som gör mitt liv på gott och ont. Så att det gäller att hantera sin ryggsäck snarare än att göra sig av med den.
Det är precis det jag menade. Jag är ledsen om jag var otydlig. Men det är det jag menar, att vi har ju olika förutsättningar att hantera våra liv. Och ryggsäcken försvinner ju inte bara för att jag agerar på ett nytt sätt. Men just det här att få känna att jag äger mitt eget liv. Ja. Att jag kan välja själv hur jag vill agera. Ja, det tror jag är nära förknippat med ett gott liv.
Ja.
Och den här känslan då, jag försöker fundera på själv, när tycker jag att jag lever det goda livet? Och då handlar det ju mycket om jag tycker att jag gör någonting som är bra för någon ytterligare, inte bara mig själv. Det är en viktig faktor. En annan viktig faktor är när jag liksom tar hand om min känsla av otillräcklighet och klarar av att leva med den. Men en viktig faktor för mig är också förväntan. Alltså, att det goda livet är att ha någonting att glädja sig inför. Är det en viktig faktor även för er i det goda livet?
Ja, det tror jag i alla fall för mig. Jag tänker på det både som tacksamhet och hopp. Man är sällan tacksam för allt som har hänt en, men man hoppas att det ska kunna förändras.
Jag tror det är helt nödvändigt för att känna en meningsfull tillvaro. Att man har någonting man vill och någonting man längtar till och någonting man vill åstadkomma av något slag. Det är ett liv som inte har det. Då tänker jag på, jag läste precis ålevangeliet här, och då är det någon berättelse om någon ål som bor 100 år i en brunn eller någonting sånt där, i någon gyttjehöl. Och jag tänker att det kanske är det goda livet för ålen, men ja, just att man inte har något annat att se fram emot än liksom gyttja dagen efter, om man ens tänker på det. Det är inte det goda livet för mig. Man vill ha något, man vill att det ska ha något att se fram emot, och sen är vi, som vi alla vet, är det ju inte riktigt vad man såg fram emot som var det viktiga, utan då, så fort man har återkommit det, då är det något nytt man vill göra. Men att man har det är helt centralt, tror jag.
Ja, och ur ett psykologiskt perspektiv skulle jag bara addera att frånvaro av det här hoppet, frånvaro av förväntan, glad förväntan, det är ju ett kännetecken på depression. Det är inte definitionen av depression, men det är ett kännetecken på det. Att hjärnan inte orkar se positivt eller ljust på framtiden. Att vi slutar tro att det kan inträffa goda saker för oss. Och vi tenderar istället att älta och blicka bakåt, eller i så fall oroa oss inför framtiden. Så absolut viktig ingrediens för att må bra.
Såväl Aristoteles som Augustinus och Freud menar att människan är en begärsvarelse, och utan begär så är man knappast en människa.
Hjärtligt tack för att ni ville vara med i veckans filosofiska rum. Tack Niklas Möller, filosof och universitetslektor vid Stockholms universitet. Tack Katarina Blom, legitimerad psykolog som också har skrivit boken Lycka på fullt allvar. Och också Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, som var med oss från Göteborg. Filosofiska rummet producerades idag av Mårten Andersén. Ljudtekniker var Elvira Björnfot, och jag som säger tack och hej heter Titti Hahn.